Det kommer att handla om de här bönerna som Paulus bad för de troende i Efesus, bland Filipperna, Kolosse, och hur det påverkade dem så att de skulle kunna avgöra det som är bäst. Hur många är det som uppriktigt vill bara kunna avgöra i varje situation i livet vad som är rätt och bäst? Ja, nästan alltid vill vi det, eller hur? Det här med att söka Guds vilja får inte bara handla om några få tillfällen. Typ vart vi ska flytta, vilket jobb vi ska ha, vad vi ska köpa, vem vi ska vara tillsammans med och så vidare. Utan varje dag så vill Gud vara där och leda. Och då är det någonting som bara slår mig med en sån här härlig kraft att ja, men så ska det vara. Det där måste vara det viktigaste. Vad kan det vara? Vad är det viktigaste när det gäller att söka Guds vilja? Vad är den viktigaste ingrediensen eller måttstocken när det gäller Guds vilja? Ni behöver inte svara på det, för det kan vara en risk att ni svarar fel. Men också är möjligt att ni svarar rätt. Men det här är nästan som söndagsskolan. Om du skulle svara fel så försöker jag få det så att det blir ju rätt i alla fall. Men vi ska få ledtrådar här och så ska vi läsa bibelorden och bönerna. Jag tror att Ester kan få fram en PowerPoint här. Kärleken från Gud ger goda insikter, avsikter och utsikter. Ska vi säga det där eller? Nu gör vi. 1, 2, 3. Kärleken från Gud ger goda insikter, avsikter och utsikter som hjälper oss att avgöra vad som är bäst. Och så ska vi läsa från Efesierbrevet, Filipperbrevet och Kolosserbrevet, den bönerna. Du kan ha den framme där lite, så jag tror att en del vill knäppa lite kort, för att det är det här som vi utgår ifrån. Det blir inga mer andra bilder än förutom bibelorden. Så nu har du inte hunnit ta foto, så gör du det nu så flyttar jag på mig. Bra. Och så ska vi läsa de här bönerna, så ska vi se vad vi hittar här. Och så när vi läser nu så kommer jag fråga dig lite granna, vad var det han bad om? Och vad ger det för insikt? Vad är det för avsikt och utsikt? Och nu är det inte utsikten som Hadi har här och Alex över oss, den sortens utsikt, bara översikt, utan utsikt, möjlighet. Man ser från ett högre perspektiv. Och avsikt betyder intention eller syfte. Det här har jag i mitt hjärta, eller Gud i sitt hjärta, att göra. Och insikt då? Det märkte jag, det var lite svårare att förstå. Insikt betyder nämligen att man förstår. Så det är lite aha det här, det är lite Liljeholmens. Och lite så här, utan insikt kan man ha kunskap, men det hjälper det inte alltid. Jag gav en liten bild här förut. Jag tror att jag har två bilder. Det var en missionär. Så hade han med några från något utvecklingsland. Och det var första gången det var i Sverige. Och det här kanske bara är 25 år sedan eller någonting. Jag tror det. Det låter som det var, men det är bara 25 år sedan. Så det var första gången i Sverige. Och så tar han upp sitt kreditkort, trycker in det. Och så kommer det ut pengar. Och de här männen, de tittar på varandra bara så här. Sådana skulle vi ha i vårt land. Vad tänker ni då? Det fanns kunskap, men det kanske inte fanns insikt om att det handlar inte bara om att skaffa sådana här automater. Hänger ni med nu? Likadant var det när Lawrence of Arabia, efter första världskriget, så tog han med många från öknen. Man bodde i öknen, men de hade mycket pengar, men bodde i öknen. Och så skulle han imponera på dem och ta dem till Paris, visar Eiffeltornet, triumfbågen, allt möjligt härligt. Jag vet inte vad det är. Vad är det mer som är härligt i Paris? Ja, det var det. Museet lovar det. Men vet du vad de vill göra? De vill vara inne på hotellrummet. Och så skruvar de på kranarna. Satte på dem och stängde av kranarna. De tyckte det här var något helt fantastiskt. När vattnet bara flödade och det stängdes av. De var ju från öknen. Det var bara att när de ska åka därifrån så var det liksom inte så mycket foton och sånt från själva Paris. De skruvade ner kranarna och skulle ta med dem till öknen. Då saknas en viss insikt. Håller du med mig? Insikten gör att man förstår sambandet. Så vi behöver få insikt, förstå sambandet. Det behövs någon ledning någonstans, något rörsystem eller något annat bakom. Så nu läser vi Efesierbrevet. Ja, vi får ju det på väggen. Och så läser vi först om insikten i frälsningen. Det här är fantastiskt. I honom, alltså i Kristus, är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Vi fortsätter med fler bibelord. Och här kommer bönen. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Det är också insikt. Ordet när det liksom är ordet för kunskap här är en högre kunskap. Alltså inte bara informationskunskap. Förstår ni skillnaden? Man kan få information och så kan man få uppenbarelse och kunskap. Vi tar nästa. Och det är vi Efesierbrevet i. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga. Efesierbrevet 1, 17-19. Vi kan backa där igen så det inte går för snabbt. Här märker vi att när vi får det här inre ljuset, alltså den insikten, då förstår vi hoppet som han har kallat oss till. Och hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga. Då förstår vi vad vi har i Gud. Om vi inte har insikten. Om vi inte har den här kunskapen. Då känner vi en hopplöshet. Och så försöker vi bara njuta av jordelivet här och nu. Så då har vi inte insikten att vi lever för någonting som är mycket större, någonting som är mycket högre och någonting som är mycket mer hållbarare än bara det här jordelivet för evigheten. Håller ni med om att vi behöver mer insikt och kunskap om vad vi har i Gud? Materialismen tynar bort när vi har den här insikten och kunskapen. Men när vi inte har den så kan den få grepp över oss. Och arvet bland de heliga. De flesta konflikter som är värst i släkter, det är när någon dör och så ska man skifta arvet. Så är man så arg för någon fick mer och någon fick mindre och någon dök upp som man inte ens visste fanns och så vidare. Så blir det stridigheter. Man är inte glad för det man får. Man är arg för det man inte fick. Visst är det märkligt? Men det är typiskt den gamla människan och så. Men Gud, han har ett arv för alla sina barn. En härlighet. Har vi några Guds barn här? Ja. Är vi lyckliga för det? Ja. Och det ska vi liksom jaga och tro på och leva för. Okej, vi fortsätter där. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Efesierbrevet 1:17-19, vi tar nästa också då. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Är det någon som börjar liksom, men det här tar jag till mig. Det här är vad jag behöver nu. Härlighetsrikedom ger kraft och styrka åt min ande. Och så tar vi nästa ord. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Nästa. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap, så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Och så tar vi: han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss, genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheternas evighet. Amen. Så det vi behöver, det kommer nu i nästa vers. Vi tar den. I Filipperbrevet tror jag det. Den här bönen, det var den som slog mig. Det här är en av mina favoritböner. Därför jag satt för många år sedan i en situation, i ett bryderi, där jag inte visste hur jag skulle göra i en situation. Och så får jag det här bibelordet. Och då var det en översättning som sa: min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme. Men då sa det: så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Vi tar nästa vers. Så att ni kan avgöra vad som är viktigt, står det här. Ja, nu gick det för snabbt. Så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Och så stannar vi där. Och så finns det en översättning som heter Svenska kärnbibeln, SKB. Den är nästan som en amplified, en förstärkt bibel eller med kommentarer. Bara Nya testamentet, SKB, Svenska kärnbibeln. Said känner till honom som har varit med och översatt den. Och där ska vi se om jag får fram det här nu. Där står det så här. Och det är vi i Filipperbrevet kapitel 1 och vers 10 ska det vara, va? Så att ni kan avgöra vad som är bäst, inom parentes, det mest rätta att göra i varje situation, och vara rena och inte bli en stötesten, inom parentes, så att ni själva faller eller orsakar andras fall, fram till Kristi dag, fyllda med rättfärdighetens frukt som kommer genom Jesus Kristus, Gud till ära och pris. Så nu ställer jag frågan igen. Nu ska vi se. Vi har ju några yngre förmågor här också. Vad är nu det viktigaste utav allt som vi kan be om? Vad säger tonåringarna? Man ska söka Gud för framtiden, studier, livskamrat, var man ska bo, eller konflikter, situationer. Vad säger ni? Hur ska vi be? Boris Ankane ser på hans leende. Hur ska vi be? Har du något tips? Vi kan backa lite. Vi backar igen. Min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer. Och kärleken ger insikt. Och kärleken gör att vi kan avgöra vad som är bäst och rätt och riktigt. Så kärleken är måttstocken. Kärleken är den här ingrediensen. Det som förmår oss att göra det som är hans vilja. Kärleken är störst, säger Paulus. Inte nådegåvorna. Inte kraften. Inte talangerna. Utan kärleken som är en utgivande kärlek från Gud. Så nu frågar, vad är viktigast? Ja. Nej, men tron då? Ja, men tron är också viktig. Störst av allt är kärleken. Men vilka är det som består? Kärleken, tron och hoppet. Men kärleken är nummer ett. Och i Galaterbrevet så står det att tron ska vara verksam genom kärlek. Så en tro som inte är verksam genom kärlek är inte av ett värde inför Gud. Det kan vara värde, det händer saker, det är otroligt effektivt. Men inför Gud, kärlek och kraft, uppenbarelse utan kärlek betyder ingenting. Så vad är viktigast nu? Högre. Kärlek, ja. Så vad ska vi be om? Hur många har bett om kärlek idag? Halleluja. Jag tycker det är så mycket kärlek i det här. Nu ska vi se om jag har min lilla lapp här. Be för mina barn, mina barnbarn, mina systrar och vänner. Be om frälsning. Jag vill tacka Gud för att jag har det så bra. Det är mycket kärlek i det här. Alltså om du inte vet vad du ska göra. Om du inte vet vem du ska hälsa på. Vem du ska uppmuntra. Be då om kärlek. Om du inte vet om du ska förlåta en person eller om du ska hämnas. Be om kärlek. Om du inte vet om du ska ta det jobbet eller det jobbet. Be om kärlek. Om du inte vet vad du ska göra av dina pengar. Be om kärlek. Ja, det här börjar bli farligt nu, eller hur? Nej, men tänk om jag ber om kärlek. Och Gud säger att jag ska ge bort dem. Ja, precis. Precis. När profeten och profetians ande talar till församlingen i uppenbarelseboken så är det en församling som har så mycket. Det är en fantastisk församling. Efesusförsamlingen. Det var en mega församling. Det var en otroligt bra församling. Men så måste ändå Herrens ande säga, men det har jag emot dig. Vad var det för någonting? Vad var det de hade övergett? Den första kärleken. Jag måste säga, när man prioriterar Gud först. Kärleken till Gud prioriterar hans rike först. Kärleken till min nästa prioriterar henne före mig. Vad är det vi behöver be om? Eller är det bara jag? Och vi ska be om överflöd. Nu tänker jag, det här löser inte mina problem. Men du kan ju prova en gång. För att när hjärtat blir fyllt av kärlek så får man en helt annan inställning till människor och till situationer. Är det någon som har bett den här bönen? Herre, flytta på den personen. Ja, det var några här. Ja. Gud, kanske inte att de ska liksom bara brinna upp eller så, men bara försvinna ur mitt liv. Visst är det mycket kärlek i det? Tror ni att det behagar Gud? Alltså när Jesu lärjungar, Oskans söner, vilka var Oskans söner? Det var Johannes och Jakob, ja. Förmodligen kallas de, de hade nog mycket temperament, tror jag. Bullriga och temperamentsfulla. Och vad ville de när liksom inte de tyckte att de här... Men kan vi inte liksom att någon, att bara blixten slår ner över, att de bara liksom försvinner? Alltså det här behagar inte Gud. För när Gud vill att vi ska vara med och med så vill han ändra på våra hjärtan. Och jag känner verkligen att alltså det var mycket kamp. Det här är väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Minst 2 dagar sedan. Så det som jag kamp så tänkte jag, Gud, gör någonting åt den här människan. Och så kommer det här dagliga bibelordet. De flesta har väl YouVersion. Då står det, då ska man be för fienderna. Och man ska inte bara be, man ska älska dem också. För det är fullkomlig kärlek. Alltså det går ju inte. Håller ni med? Bosse, du får du komma hit och ta över då. Nej, för att det är den fullkomliga kärleken. Det går inte om inte den helige ande får utgjuta av sin kärlek i våra hjärtan. För i den gamla naturen som Kain hade när han blev arg på sin bror Abel eller avundsjuk. Då liksom dödar han honom. Och vi kanske dödar med ord. Men det är den gamla naturen vill ha hämnd eller vill ha bort och vill liksom försvinna mitt liv. Men i Kristus så får vi en kärlek så att vi kan avgöra vad som är rätt i den här situationen. Vad som är bäst i den här situationen. Och då så säger han, be för dem som förföljer er. De som talar illa om er. Välsigna dem. Att bara heja och vara god och vänlig mot människor som är enkla och bekväma och bussiga och goa. Det kan alla, säger Jesus. Det är liksom denna världens barn. Men vi ska vara annorlunda. Och på vilket sätt ska vi vara annorlunda? Vi tar upp bibelordet igen. Tjat, tjat, tjat. Det är det som vi var på. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme. Och nästa. Så att ni kan avgöra vad som är viktigt eller vad som är bäst. Jag är inte nöjd med den här översättningen just där. Utan nu Bibeln och kärnbibeln säger det som är bäst. Säg det som är bäst. Säg Gud, jag vill ha det som är bäst. Så ge mig mer kärlek. Och så mycket överflöd. Att inte bara drabba mig och Tony, utan ännu fler. Inte bara min familj, utan också de som är utanför min familj. Nej, det blir svårare och svårare efter mig. De som är jobbiga mot mig. Ja, men... Ska vi ta den igen? Vi kan ta den i tro. Känslomässigt kanske det är bara noll. Du kanske bara... Men ta det i tro att Gud kan fylla dig med kärlek. Säg, Gud, fyll mig med kärlek. Mot de som är jobbiga mot mig. De som talar emot mig. De som till och med förtalar mig. Jag välsignar dem. Och jag ber att du välsignar dem. Med din kärlek. Halleluja. Hjälp mitt hjärta att avgöra vad som är rätt. Vad som är sant. Vad som är gott. Amen. Är det någon som tycker att det här är lätt? Jag tror att man kan ha sådana dagar då det här är lätt. Jag hade en sån dag. Man kan ha en sån dag. Har ni haft sådana dagar? Ibland bara fungerar det. Men så finns det de där dagarna då det är tufft. Och då kan vi be den här bönen och andra böner också. Vi ska fortsätta i Filipperbrevet. Vi skjuter på här. Och så ska vi ta det här. Nu handlar det om Filipperbrevet 3, 10-14. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död. I hoppet man når fram till uppståndelsen ifrån de döda. Vi fortsätter. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så tror jag inte det var något mer där, va? Vi provar. Nej, då stannar vi där så länge. Här har vi själva utsikten eller möjligheten, det som Gud har tänkt med oss. För jag tror att många man vill bara ha utsikten direkt. Man vill att Gud ska liksom visa, det här är vägen och det här jag har tänkt för dig och det här ska jag gå med. Men Gud vill först förändra våra hjärtan så att vi älskar, för då kommer vi rätt. Det är liksom skillnad på att få ha en inre kompass, en inre guide, inre helig ande som hela tiden säger, här är vägen, vandra på den. Än att bara liksom få en bild eller en karta, då ska du ta upp kartan varje gång. Du behöver ha den helige ande inom dig varje dag. Inte bara kunskap om Guds väg, utan känna honom som är vägen, sanningen och livet. Annars så kommer du fel. Vi ska ta en vers till ifrån Kolosserbrevet. Kolosserbrevet. Från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Och hur ber man nu? Så här ber. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja med all andlig vishet och insikt. Nästa. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Om jag skulle bara säga så här. När du vill och när du känner för det, be om kraft och så får du energi. När du vill och när du känner för det, be om Guds ledning så får du det. Det låter ju väldigt bra, eller hur? Men när man säger det igen och stryker under, det första vi ska ha, det är kärleken till Gud. För om ni älskar mig så kommer ni att hålla mina bud, säger Jesus. Så det är den inre drivkraften. Det är nummer ett, att vi älskar Gud. Men i den kärleken ifrån Gud så får vi insikt. Och när vi får insikten så förstår vi också hans avsikt, hans syfte, hans mål med våra liv. Och då känner jag, han har ett mål, han har en avsikt med dig. Och nu så är hon 1,5 år nu, eller hur gammal är hon? 2 år den här lilla tjejen som lyssnar så otroligt bra på predikningarna. Det är helt otroligt. Vad gör du med henne? Det är bara helig ande. Ja, det är fantastiskt. Det är ni andra var duktiga också. Ni som passerat två år. Men det där är fascinerande. Så tror jag att när vi söker Gud och hans ande fyller oss, när vi liksom blir fyllda av hans, så får vi också en avsikt med våra liv. Och jag kände att man vaknar med Guds avsikt eller Guds syfte. Men vi behöver också ha utsikten. Vi behöver se möjligheterna. Förstår ni att utsikt också betyder möjligheter? Och se att det fungerar. Han kan göra långt mer än vad vi kan be och tänka. Så nu undrar jag, är det någonting som du inte kan se att Gud kan göra i ditt liv just nu? Då säger jag, han förmår att göra det och långt mer. Han förmår att öppna dina ögon. Men om det är så att du har bittra tankar, hämndtankar eller oförsonlighet eller girighet eller avundsjuka, så skymmer det utsikten. Och det spelar ingen roll hur mycket du peppar upp dig. Det försvinner. Du kan få det. Därför att det handlar inte bara om att få det där, den där välsignelsen från Gud. Eller den där visionen. Eller det där löftet. Det handlar om att ditt hjärta är rätt med Gud. Och om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Då kommer ni rätt till slut. Men en del vill bara ha utsikten. Eller de vill veta avsikten med mitt liv. Jag tycker det är intressant. Vi skulle ha, det är ganska många år sedan, så skulle vi ha upptäcka gåvorna. Och alla skulle få upptäcka vilken avsikt Gud hade och vad han ville och vilka gåvor. Och det var många som kom på den kursen. Man ville veta gåvorna. Jättestort intresse. Och man tyckte det var så roligt att upptäcka gåvorna. Och så tänkte vi som, det var inte i den här församlingen, då tänkte vi som predikanter, vad härligt. Nu vet alla avsikten. Nu gör vi det. Nu tjänar vi. Och då var det bara två kvar. För de andra tyckte inte, nej men det stämde inte riktigt med min gåva. Jag tror inte det var det som Gud ville. Ja men allt det där andra då, när det bara kan vara driven av Guds kärlek. Förstår ni hur mycket ursäkter vi har? Eller för att prata om hur mycket åsikter vi har och lite insikter vi har och liksom fel avsikter vi har. Så har vi ursäkter. Vad innebär det här? Det innebär att vi får tänka om i våra liv. Och nu ska vi be böner för varandra. Klockan är den 4:12. Ja. Vi ska stå upp lite. Nu ska vi praktisera det här. Ska vi hinna med? Första PowerPoint-bilden, vill du sätta upp den bara? Helhetsbilden där. Den kan vara kvar där. Det många gånger när det är förbönstund så kommer någon fram och säger, be för mig. Be för mitt liv. Och det gör jag gärna. Men ibland så hindrar den personliga åsikten det som Gud vill. För man vill inte dö bort ifrån sig själv. Så när man gör det och säger Gud, jag dör bort ifrån mig själv, då kommer hans uppståndelsekraft att börja verka i dig. Men om du stänger ute den kärleken och den överlåtelsen, så missar du hans avsikt. Så jag tänker fråga dig, hur många är det här som bara, nej men nu vill jag bara ha den här kärleken ifrån Gud. Ska du lyfta en hand? Och det är många som är med mig. Jag är, själv känner jag, ja men det här, jag kan slappna av. När jag liksom tänker att jag behöver inte fixa, men Gud fixar det i mitt hjärta. Så jag tänker, vad ska jag prioritera i mitt liv? Guds kärlek hjälper mig att prioritera. Guds kärlek hjälper mig att välja det som är viktigast av det viktiga. Och det kan vara den här lilla tjejen någon gång. Det kan vara en uppgift du ska göra. Det kan vara ett brev du ska skriva. Det kan vara en handling du ska göra. Det kan vara en gåva du ska ge. Det kan vara att du ställer dig till förfogande och säger Gud, här är jag, använd mig. Jag älskar dig och jag vill i kärlek bara leva för dig också. Och bara säga, nu slutar jag att klaga och gnälla. Nu börjar jag prisa Gud. Halleluja. Det kan också vara ett beslut. Och jag tror att det finns ingen kraft som är större i universum än Guds kärlek. Nej. Och någonting mer. Du vet att av någon konstig anledning så är vi ju rädda för att förlora och göra, alltså pengar tänker vi att om jag ger för mycket pengar då förlorar jag dem. Nu märker ju säkert ni som ger mycket pengar att det bara kommer mer. Men kärlek då? Alltså allvarligt. Om man skulle ge dig väldigt, väldigt mycket kärlek, då tar ju min kärlek slut. Eller hur? Nej, han säger nej direkt. Tony då? Om jag ger dig jättemycket kärlek, jag sparar ingenting. Jag ger dig så mycket kärlek så du tycker det är pinsamt. Då förlorar jag i min kärlek. Har det hänt någon gång? Är det någon som kan vittna om det? Att ni har gett så mycket kärlek så det är bara, nu blev jag utan. Eller är det någon som kan säga tvärtom, när jag gav kärlek så bara ökades det på. Är det någon som känner igen det? Det är väl konstigt. Är det någon som har tyckt synd om sig själv här nu de sista 14 åren? Var det bara jag? Sista 14 åren, kom igen här nu. Det var några mer. Alltså det händer, det drabbar oss ibland. Det är jättepinsamt. Men jag ska säga, ett botemedel mot det är, tyck synd om någon annan istället. Ja, men gör det. Det finns någon som har det sämre. Alltså, min mamma brukar uppmuntra min pappa när han gnäller över sina onda kroppsdelar. Så säger hon att du får vara glad att du har någon kroppsdel som fungerar. Vad tacka Gud för den istället, tycker hon. Och det är starkt av henne som håller på och har en ögonsjukdom som hon håller på att bli blind. Men hon bara säger, jag tackar Gud för det jag har. Jag kan höra. Och just nu kan jag se. Just nu kan jag köra bilen. Just nu kan jag. Alltså, är ni med? Men när vi använder vår energi och säger, jag hjälper dig, jag betjänar dig. Och jag har sett så många människor bli hjälpta av att bara börja be för andra. Oj, oj, vilken skillnad det gör. Vara utgivande i sin kärlek. Jag ber nu Gud för alla som har räckt sina händer. Jag ber Gud att vi ska överflöda av din kärlek. Så att vi kan prioritera och avgöra vad som är bäst i varje situation. Herre, när vi inte vet vad vi ska säga, vad vi ska göra, så bara säger Gud, ge mig kärlek i den här situationen. Ge mig kärlek till den här människan. Ge mig kärlek så att jag kan fatta ett rätt beslut. Ett beslut som jag står för, som jag inte skäms för, Gud. Jag tackar dig. Herre, även när det är obekvämt. Även när det är sånt som vi ska säga och göra som kan göra att människor blir arga på oss. Ge oss kärlek till dig först och främst, Herre, så att vi håller dina bud. Halleluja. Helige ande, utgjut din kärlek över oss. Jag säger någonting nu som kan vara lite svårt. En kvinna som berättade för mig att när hon var ung, hon heter Linnea och lever inte längre, men hon var tonåring och mötte Jesus. Och hon ville döpas. Och hennes föräldrar sa till henne, om du döps så åker du ur det här hushållet. Då får du inte bo här. Jag vet inte om tonåringar klarar sig bättre då än förr. Men hon bara fick för sig det här att, ja, men jag älskar Jesus så mycket, jag ska följa honom. Det var liksom, de flesta sa, men det var oklokt och det var svårt. Men Gud var med den här kvinnan. Hon beslutade sig för att följa Jesus. Hon hade den här närvaron. Ibland är det svåra beslut. När du fattar ett beslut i kärlek till Gud så kommer säkert någon att kritisera dig. Men du har frid. För jag säger det igen, love never fails. Eller kärleken kan inte misslyckas på det sättet. Kärleken brister inte på det sättet. Så om du inte vet hur du ska göra och du gör det i kärlek, då har du ett gott samvete, eller hur? Så ni som står i den här situationen och ni bara lyfter era händer just nu. Ni står i en specifik situation när ni vill ha Guds kärlek för att kunna fatta rätt beslut. Gör det bästa. Vilka är det? Bara lyft den högt. Ni står i speciella situationer. Ni förstår, det här är, har jag talat till er. Det här säger Guds ande till mig, sagt den här veckan. Och det kommer att göra en stor skillnad. Är det några fler? Bara lyft era händer. Tack Gud. Herre, det är så många här. Herre, vi är så många här som står i den här situationen, Gud. Jag säger bara, Herre, hjälp oss. Hjälp oss, heligande. Herre, det här var så många så jag tappar lite konceptet. Vi får be för varandra istället. Är det okej? Okay? Det här var ju nästan allihop. Så vi ber för varandra. Jag tror att låtsångarna kommer upp lite och hjälper oss. Kan vi göra så? Ni kanske inte känner varandra, vi bara ber för varandra. Om ni inte vet så kan ni be om Guds kärlek. Är det okej? Okay? Är ni jätteblyga så behöver ni inte, då kan ni springa ut snabbt nu. Nej, ingen kommer att tvinga er. Men be för varandra och så bekänner vi. Vi vänder oss om i bänkarna, det blir lite lättare. Inte om alla gör det samtidigt, men man gör det så att man kan matcha varandra lite. Och så ber vi nu. Ni ber här, ja. Tolkningen fungerar bra. Ni ber här. Gärna olika nationer, olika åldrar. Koppla ihop. Be för varandra. Tack Jesus. Tack Gud. Tack Jesus. Tack. Halleluja. Koppla gärna ihop olika nationer, olika generationer. Halleluja. Gud, så ber vi. Härlighetens fader. Tack att du ger vishet, uppenbarelse, inre styrka och kraft. Men framförallt kärlek. Så att vi kan avgöra det som är väsentligt. Det som är bäst i varje situation. Tack för profetisk förbön just nu, Herre. Profetisk förbön just nu, Gud. Jesus.